Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
Barmhärtige Herre, du som vet att vi inte utan dig kan lyda dina bud, styr våra hjärtan genom din ande så att vi får den kärlek som är lagens fullbordan. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord ifrån 5 Moseboks 30 kapitel. Mose sa det till Israel: jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva, genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Till detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob. Hör också Herrens ord från Romarbrevets 10 kapitel. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Till Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus i sitt 10 kapitel. När Jesus fortsatte sin vandring sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sa det till honom: varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du: du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sade: mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen, och kom sedan och följ mig. Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, till han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sade till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord, men Jesus sade än en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Till för Gud är allting möjligt. När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sade: vem kan då bli frälst? Det här är en lite märklig fråga egentligen. Varför ställer de denna fråga? Uppenbarligen så räknar de med att rika hade det lättare att komma in i Guds rike än andra. Men vad är det för en föreställning som ligger bakom att man tänker så? Varför skulle de rika ha det lättare att bli frälsta? Och varför skulle det då vara särskilt omöjligt för alla andra om inte rika kunde bli det? Lärjungarna tänkte fortfarande på frälsning som resultat av laguppfyllelse. Just det som den rike mannen hade börjat inse kanske är en oframkomlig väg. Den höll lärjungarna fortfarande fast vid. Och Jesus fick en möjlighet att undervisa dem och oss utifrån den rike mannens fråga och handlande. Det handlar som alltid om i grunden två helt olika sätt att förhålla sig till Gud och att förhålla sig till frågan om frälsning och rättfärdighet. Och det är som alltid lagens väg eller nådens väg. Vi kan också tala om det i termer av förtröstan. Vad är det man förtröstar på? På Gud eller något annat? Din Gud är den som du väntar dig allt gott av och som du vänder dig till i nöd och också som du fruktar mest, vad den må vara. Och detta ska vi uppehålla oss vid under dessa två rubriker: fariseism, monasticism och Luthers kallelselära. Det kommer ni kanske inte komma ihåg, men en innehållsförteckning: fariseism, monasticism och Luthers kallelselära. Och den andra rubriken blir att bli som ett barn. Att bli som ett barn. Så först fariseism, monasticism och Luthers kallelselära. Paulus skriver i episteltexten, Romarbrevet 10, att Israel, det vill säga det judiska folket, hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Den fariseiska religionen saknar inte goda gärningar. De saknar inte heller en iver för lagen och Guds vilja. De gick så långt så att de till och med ville göra prästernas renhetslagar till norm för alla och utvidga och på så sätt ha ett verkligt heligt folk. De ville vara jätteheliga. Och dessa olika tolkningar av lagen och förståelsen av vad det var att leva ett heligt liv innebar att det inte var vem som helst som kunde göra det lika lätt. Och nu börjar vi närma oss det som låg bakom lärjungarnas bestörtning. Om inte en rik kunde bli frälst, vem kunde då bli det? För att om du var rik så hade du oftast större möjlighet eller bättre förutsättningar för att kunna hålla på alla dessa olika bud och lagar och regler och stadgar. Du hade mer tid för det och du kunde också lägga mer pengar och resurser också på att hjälpa fattiga och utsatta. Och till detta kom också att rikedom också sågs som ett tecken på Guds välsignelse. Vilket vi också ser exempel på i Gamla testamentet, inte minst. Och följden blev att det uppstod ett sorts A-lag och ett B-lag. De som hade råd att leva mer rättfärdigt och heligt och de som hade svårare att göra det, för att det mesta av all deras tid eller pengar behövde läggas på mer eller mindre ren överlevnad. Om då frälsningen hade att göra med hur väl du kunde hålla lagen på detta sätt, måste det ju vara lättare för en rik att bli frälst än en fattig. Och om då inte ens en rik som med ärlighet kan säga att man hållit hela lagen som den här mannen hade gjort kunde bli frälst, vem kan då bli det? Och den här frågan var aktuell också på Luthers tid och tiden före det och även efter det. Men då hade samma sätt att tänka istället kommit att genomsyra samhället och kyrkan genom munkväsendet. Den som hade läst lite av Luthers skrifter har knappast kunnat undgå hans återkommande kritik av detta. Han hade också goda saker att säga om somliga munkar och även munk- och klosterväsendet så som det hade fungerat under vissa tider. Men så som det kom att ta sig uttryck då, och framförallt en inställning till helighet och förtjänst inför Gud eller merit som han såg, fick något att vända sig i magen på honom. Och det kom ut i ofta och mycket. Och de till synes mest orelaterade bibelställen eller ämnen kunde bli en språngbräda till att ondgöra sig över munkarnas skenhelighet och påhittade goda gärningar. Det är kanske ovant för oss att läsa detta idag, men anledningen till att han fäster så stor vikt vid detta är att så mycket av tankesystemet bakom det vi kan kalla monasticism återkommer hela tiden som uttryck för människans vilja att rättfärdiggöra sig själv, att upprätta sin egen rättfärdighet inför Gud eller andra människor eller vad som helst, där man delar in saker i rent, orent, heligt, oheligt och att vända sig från det vanliga livet för att helt satsa på någonting annat. Och det finns många företeelser också i utanför kyrkan där man kan se detta. Man kan tänka inte minst på klimatrörelsen, ren och oren mat, köttkonsumtion och andra exempel. Du köper dig fri ifrån den påverkan du har. moderna avlatsbreven i förhållande till, eller i form av klimatkompenserade flygresor och så vidare. Du köper dig ett rent samvete och ska försöka leva så heligt och rent som möjligt. Och när detta kommer in i kyrkan, när detta kommer in i vårt förhållande till Gud, då blir det väldigt problematiskt. Det berövar vanliga kristna möjligheten att leva ett heligt liv. Ett verkligt heligt liv kan då bara elitkristna leva, superkristna, extra heliga människor som står särskilt nära Gud, precis som med fariseerna på Jesu tid. De riktigt goda och heliga gärningarna kunde man göra endast om man hade mycket tid. Många och långa tideböner skulle man be, fastor, vallfärder. Det var ingenting som vanliga människor kunde ägna sig åt i samma utsträckning som munkar och nunnor, vars liv man lämnade allt för att helt kunna göra detta. Behövde du istället arbeta och försörja dig och dessutom hade fru eller man och barn, när skulle du då hinna med allt detta? Nej, då fick du lita på att dessa superkristnas helighet var så stor att den inte räckte bara till dem, utan också att du kunde få del av den. Så att det blev lite extra helighet över för pöbeln. Och då kunde man ta del av den genom att till exempel köpa avlatsbrev. Med Luthers återupptäckt av evangeliet så föll hela det här systemet samman istället. Goda gärningar var inte till för att förtjäna rättfärdighet. Rättfärdigheten skänkes av nåd och blev vår genom tron på Jesus, genom att lita på vad han har gjort istället för på vad vi kan göra. Men goda gärningar är fortfarande något som har sin plats, något vi ska göra. Och då inte påhittade goda gärningar, utan de goda gärningar som Bibeln talar om. Paulus skriver i Romarbrevet 13, när han utlägger en kristnes förhållande till överheten och andra människor, livet i samhället egentligen. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Någon har sammanfattat det så här när de skriver om Luthers kallelselära: Gud behöver inte våra goda gärningar, men vår medmänniska behöver dem. Det är för medmänniskan Gud har befallt oss att göra goda gärningar. Så kallelseläran är på det sättet andra sidan av myntet som heter evangelium. Det är en konsekvens av återupptäckten av evangeliet. De goda gärningarna har återfått sin rätta plats som en konsekvens av den rättfärdighet som blivit vår genom tron, och inte som ett sätt att bli rättfärdig. Hästen före vagnen och inte tvärtom. Och det här handlar om det kristna livet, att leva som kristna i världen så som livet ser ut, vare sig vi är barn eller vuxna, gifta eller ensamstående, har barn eller inte, jobbar, är föräldraledig, pensionär, arbetslös, rik eller fattig, sjuk eller frisk, så kan vi leva ett heligt liv i vår vardag. Den ena ställningen är inte mer helig än den andra. Gud blir ärad när vi sköter vår uppgift väl, vare sig det handlar om att göra skoluppgifter, utföra en operation på sjukhuset, att städa eller att predika eller att göra något annat. Det är så vi tjänar vår nästa, även om vi ibland inte kan se direkt hur detta är ett betjänande av nästan. Så är det så Gud har ordnat samhället, världen, att vi är beroende av varandra, och när alla sköter sin uppgift väl, då går det också väl. Och så avslutar Luther också den lilla katechesen med något fri svensk översättning: när var och en sin uppgift sköter, så går det väl vad den vi möter. Och hela katechesen är egentligen som en handbok i det kristna livet och helt genomsyrad av kallelseläran. Inte minst när det framkommer i utläggningen av buden, när han talar om också inte bara vad han förbjuder utan också vad vi ska göra. Och här kan vi se att Luther i katechesen inte tänker sig något avskaffande av klosterväsendet på det sättet, utan han utvidgar det till att innefatta vanliga kristna människors vardagliga liv. Man skulle nästan kunna kalla den för en klosterregel, lilla katechesen som Luthers klosterregel. Så tidigbönerna knyter han till vardagens rytm. Alla människor sover och då har vi en bön när vi börjar vår dag och när vi lägger oss för att sova. Och alla människor måste äta och då har vi en ordning för bön i samband med måltiderna. Det är vardagens tidebön, en liturgi för vardagen. Gud har gett oss olika ställningar i livet och där får vi ära honom med vårt liv i tjänst för nästan. Men inte som ett sätt att bli rättfärdiga utan som redan rättfärdiga i Kristus. Och varför denna långa utvidgning om lilla katechesen? Jo, för att det handlar om det här sättet att särskilja mellan särskilt heliga personer, uppgifter eller tjänster och det här som bara måste skötas men som inte har med vårt kristna liv att göra. Så är det inte. Det blir en konsekvens av detta och lärjungarnas förståelse av frälsning var felaktig på detta viset. Och deras fråga avslöjar hur fel de tänkte. De hade satt vagnen före hästen. De tänkte fortfarande utifrån lagen som en frälsningsväg. Och då kommer vi in till vad som fattades den här mannen. Att bli som ett barn. Att bli som ett barn. Det här var andra gången på kort tid som Jesus fick tillrättavisa lärjungarna eller korrigera deras felaktiga sätt att tänka, inte minst gällande synen på frälsning och Guds rike. Innan vår text så har Jesus gått till rätta med lärjungarna när de visade bort de små barnen som han bar fram till honom. Och lärdomen var då att man måste ta emot Guds rike som ett barn, annars kommer man aldrig dit in. Och det är direkt efter detta som vår läsning kommer och de hänger ihop. Den rike mannen fanns förmodligen där och hörde när Jesus sa detta. Och det högg tag i honom. Det träffade honom och han förstod. Det här har jag inte greppat. Det är något som fattas mig. Det här är inte någon som kommer fram och försöker sätta dit Jesus så som det var på många andra tillfällen. Detta är någon som kan lagen. Säger sig också hållit den sedan han var ung. Och så var det säkert också utifrån den förståelsen av lagen. Men ändå så anar han och förstår att det är någonting som saknas. Och det är faktiskt till Jesus han vänder sig. Inte bara vänder sig till honom. Det är så att han springer till Jesus och kastar sig ner till marken. Och på sina knän ber Jesus berätta vad som fattas honom. Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Han anar att det här är någonting som är på väg att glida honom ur händerna. Jesus såg på mannen och fick kärlek till honom och sa. Här ställs en diagnos där Jesus med övernaturliga ögon ser in i mannens hjärta och där avslöjar hans avgud, hans rikedom. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Och vad är det Jesus säger här? Säger han att mannen måste offra sin rikedom för att komma in i Guds rike? Är det något han måste ge upp för att bevisa sig värdig? För att förtjäna och komma in i Guds rike och bli en Jesu lärjunge? Närmast att köpa sig en plats och en skatt i Guds rike. Nej, det är inte så Jesus menar. Utan det är så han kan bli som ett barn. Att sluta förtrösta på pengar, sin egen laguppfyllnad och istället förtrösta på Gud som är god. Att han ska sörja för honom. Vad Jesus säger, gå och gör dig av med din avgud och följ mig, den enda gode Gud. Kapitlet innan hos Markus så har Jesus undervisat om vad är det egentligen som står på spel för den rike mannen och för var och en av oss. Om din högra hand förleder dig, hugg av den. Eller om ditt ena öga förleder dig, riv ut det. För det är bättre att du går in i Guds rike stympad eller enögd än att du har dem kvar och kastas i Gehenna i elden som aldrig slocknar. Är Jesus så här radikal? Är han så här allvarlig? Menar han allvar eller är det överdrifter som ska chockera och förmedla en poäng. Nej, Jesus är inte ute efter effektsökeri. Han är ute efter att rädda oss till evigt liv. Så här handlar det inte om något man vill ha men som man också kan klara sig utan, som att den rike mannen samlar på saker och nu är det här han vill ha också utöver allt det andra. Evigt liv står i kontrast till något. Evigt liv står i kontrast till evig förtappelse, evig fördömelse. Evigt liv utan Gud, utan något gott. Jesus vet vad som står på spel och då finns det inga överdrifter. Och då finns det heller ingenting som inte är värt att göra sig av med för att undgå att gå förlorad. Många gånger handlar det här om saker utanför vår kropp, så att säga, som vi kan behöva göra oss av med. Men det kan också handla om kroppsdelar. Och då gäller precis det som Jesus säger. Men likväl, även om du skulle göra det, så finns något kvar som du inte kan göra dig av med. För ytterst sett är det värre. Det onda hjärtat är det som du behöver bli av med. Och det kan inte vi riva ut. Det onda hjärtat som söker sin trygghet och tillfredsställelse överallt utom hos Gud. I apostlärningarna så kan vi läsa om Ananias och Safira när de försökte lura apostlarna, församlingen och ytterst sett Gud utav kärlek till pengar. Då föll de döda ner på stubben när de ljög apostlarna upp i ansiktet. Och ett värre öde väntar de med största sannolikhet. Vi måste ställa oss frågan, vad är det som står på spel? Vad är det som är konsekvensen om Jesus menar allvar? Och när vi hör svaret är det inte att ge bort alla sina ägodelar, något som väger oerhört lätt i jämförelse. Det Jesus säger i vår läsning är provocerande och det har funnits flera olika försök att försöka mildra det som Jesus säger till lärjungarna, om att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålslöga än för en rik att komma in i Guds rike. Några handskrifter har ändrat en bokstav så att det blir rep istället för kamel. Sen har vi medeltida tolkningar där nålsögat säger vara en port i Jerusalems mur där en kamel bara kunde komma igenom om man tog av allting, och vissa utlägger det som att den också fick gå på knä in, hur det nu ska gå till. Men kamelen är en kamel och nålsögat är ett nålsöga och inte en påhittad port i Jerusalems stadsmur. Bilden Jesus använder är till för att vara chockerande. Den ska förmedla omöjligheten i att som rik komma in i himmelriket. Och när lärjungarna blir chockade av detta så utvidgar Jesus det och säger, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike, underförstått, för någon? Och när lärjungarna reagerar så mildrar inte Jesus vad han säger, eller nej, ni missförstår det så här istället. Utan han, tvärtom, han skärper det för att få fram sin poäng. Den vägen där rike mannen tänkte sig komma in och den vägen lärjungarna tänkte utifrån, på den vägen är det helt omöjligt att komma in. Det är ett mirakel om en rik blir frälst. Men det är också ett mirakel om en fattig blir frälst. Det är alltid ett mirakel när någon blir frälst. För det är endast Gud som kan göra det. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Det är inte så att den som har alltid den mest radikala tolkningen av varje bibelställe har automatiskt rätt. Det är inte den tolkningen på sätt och vis som är mest obekväm när vi först möter den som är mest rätt. Tvärtom så kan det ju verka ganska som en ganska lätt väg att få evigt liv. Sälja sina jordiska ägodelar och ge pengarna till de fattiga. Det kanske tar emot, kanske otroligt mycket, men det är ändå någonting som vi kan göra. Men Jesu poäng är inte att mannen kan vinna evigt liv genom någonting han kan göra på det här sättet. Det står klart av fortsättningen. Han räknar det som en omöjlighet för människan. Endast Gud kan frälsa en människa. Det som är det avgörande är det som han säger senare. Kom sedan och följ mig. Det lustiga är att vi tänker att ett förandligande av detta skulle mildras. Som att om man bara inte skulle vara så fäst vid rikedomen så, ja, det kan man ju fixa. Men att göra sig av med allt, det är orimligt att begära. Låt honom behålla pengarna om man bara inte lägger så stor vikt vid dem längre. Men vad är det då med detta att göra sig av med pengar? Om nu faktiskt Jesus skulle mena att det här är ett universellt krav för efterföljelse. Detta är någonting som man riktar till mannen, men säg om. Ta det emot. Och är det inte alldeles oavsett då just en brist på förtröstan, en misstro mot att Jesus är god, att inte lita på att Gud vår far tar hand om oss. Den rike mannen gick bedrövad bort ifrån Jesus. Han gick bort från Jesus och inte in i Guds rike, så långt vi vet. När Jesus förklarade vad det innebar att bli som ett barn, så ville han inte. Hans rikedom förhindrade det. Och här blottlades mannens synd, avguderi. Han försökte tjäna både Gud och mammon. Och Jesus gör klart att det inte går. Man kan inte tjäna två herrar. Då kommer man att älska den ene och hata den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Och vilken visade sig mannen älska och hålla fast vid? Det var mammon. Pengarna var viktigare för honom. Och det står, vid de orden blev mannen illa till mods. Och här finns också nyansen av att bli chockad och känna avsmak. Han kände avsmak inför det Jesus sa. Det visade sig vara för honom så som Jesus sa. Där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Men Jesus hade önskat att hans hjärta skulle få vara i himlen. Och säger, nämner därför en skatt där i himlen som hans hjärta skulle kunna fästa sig vid. Men mannen föredrog livet här och nu, den trygghet han hade i sin rikedom, framför tryggheten hos Gud fader. Det är livet här framför det eviga livet och skatten i himlen. Att likt ett barn förlita sig på faderns vård och omsorg om honom, det ville han inte. För tillvaron här i världen vill han inte lita på Gud, utan valde mammon. Och för den tillkommande världen vill han inte heller lita på Gud och underordna sig den rättfärdighet som Gud skänker. Hans förtröstan på sin materiella rikedom och sin andliga rikedom, sin laguppfyllelse, det hindrade honom från att bli som ett barn. Han tänkte att han var rik, men han var fattig. Varför är du här? Är du här av vana? För socialt umgänge? Är du här för någon annans skull? Även om du själv för länge sedan slutat se det som något jätteviktigt och angeläget. Eller att du kanske aldrig har gjort det. Eller är du här för att känna att men det är det man ska göra som kristen? Något att checka av på det som hör till att leva som kristen. Så att du kan säga dig likt en rike man, ja, det har jag gjort sedan jag var ung. Precis som den rike mannen. Eller vet du inte varför du är här? Att fira gudstjänst är något du gör på liv och död. Du behöver bli påmind om det eviga livet. Var du finner det och vad alternativet är om du inte gör det. Fira gudstjänst gör du för att du måste. För att du är beroende av det. För att du är beroende av Jesus. Likt ett barn är helt beroende. Och du gör det för att och om igen behöver möta honom. Tvättas ren i hans blod och bli förlåten. Bli påminn om vad han har gjort för dig. Hur mycket han älskar dig. Vilken seger han redan har vunnit. Över allt det onda som vi dagligen ser i världen och hos oss själva. Och att han en dag ska utrota all synd, död och djävul. För det har ingen plats i Guds rike. Men för dig, så som ett Guds barn, har Jesus berett en plats i Guds rike. Och där väntar en skatt som aldrig kan förstöras. Och det är Jesus själv och hans rättfärdighet. Och har du honom, då fattas inget. Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Det eviga livet är i Jesus och endast hos honom. Har vi honom, så frågar vi efter inget annat. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande. Så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.
Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i trohopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och bedrag, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.